Det här är Dialekt i P1. Dialekter, tänker du, det är väl inga konstigheter. Att man pratar olika i olika delar av landet.
Ja du, ibland kommer man röda.
Skåningarna skorrar.
Ja, det har ju blivit utslätat med åren också.
Gnällbältningarna gnäller. Och norrlänningarna, ja, de säger inte så mycket alls. Men om man tänker så här om dialekter, då gör man det väldigt lätt för sig. Och då vet inte du att ordet potatis säger mer om den svenska självbilden än den blågula flaggan. Att Magnus Uggla på äldre dag lagt sig till med ett extra D. Och att barnens favoriträtt pannkakor är mycket känsligare än vad man kan tro.
Men pannkakan är alldeles för stor.
Nej mitt barn, det är du som är för liten, men äter du pannkakan så blir du stor.
Låter det snurrigt? Ja, det förstår jag. Men jag är säker på att det kommer att klarna. För det ska Fredrik Lindström se till. Men det kommer inte gå spikrakt. För vem har sagt att det här med dialekter ska vara lätt?
Jag tänkte jag ska krångla till det lite för. Ni vet sådär som det kan vara. Men man tycker att, ja, jag vet ju precis vad det här ordet betyder. Alla människor vet ju vad dialekt betyder. Att man pratar olika från olika delar av landet. Man kanske själv har en dialekt. Man kanske själv försöker undvika sin dialekt och så vidare. Men man tycker att det här är ett ganska självklart begrepp. Ända tills någon kommer in och krånglar till det. På samma sätt som man tycker att man vet precis vad en sten är eller vad en jacka är. Och så börjar någon krångla och säga, men hur stor ska en sten vara innan den blir ett berg eller en klippa? Eller någon börjar jämföra olika modeller av kavajer. Vad går gränsen mellan en jacka, inte det där, en skjortjacka i sådana fall om det är påsydda fickor och såna här saker. Jag tänkte att jag skulle krångla till begreppet dialekt lite grann. För det kan nämligen betyda olika saker. Det kan vara en politisk term. Alltså, svenska och norska, de är egentligen inte två olika språk, utan de är egentligen två olika dialekter. De är alldeles för lika varandra. Men vi ser ju inte på norskan som en dialekt, utan som ett språk. Därför att då pratar vi om språk och dialekt i politisk mening. Norge har en egen statschef, en egen armé. Om vi däremot tittar på älvdalskan i Älvdalen i norra Dalarna, så är den bara faktiskt en dialekt i rent politisk mening. För språkvetenskaplig mening så är älvdalskan ett helt eget språk. Det är nämligen obegripligt för den som inte är invigd och har lärt sig det. Lyssna bara här.
Hör på Linnea och Alice i Mångsbodarna. De talar älvdalska.
Du får följa Linnea nu då. Mm.
Men nu är det varmt lite här.
Vi var om att i rör sig och flukat en blåbering så udom kukt tas det vart vasaloppet. Så hade de nog servirat där vasalöpare kom av mångsbur och var ungruver.
Det där begriper ni inte mycket av. Men älvdalskan klassas fortfarande som en dialekt. Därför att den inte har någon egen statschef och någon egen armé.
Så, det finns alltså dialekter i vårt land som skulle kunna vara egna språk. Och så finns det språk, som norskan då, som skulle kunna kallas för en svensk dialekt. Och det har ingenting alls att göra med vad jag har för fickor på min jacka. Men okej, jag vet. Det låter fortfarande lite krångligt.
Misströsta inte. Dialekt har fortfarande att göra med att människor talar olika beroende på var man kommer ifrån och var man är uppvuxen. Men det finns också andra sätt att beskriva den variation som finns i hur vi pratar. Man kan också till exempel prata om sexolekt, som innebär att man kan höra skillnader på män och kvinnors sätt att prata. Man kan också prata om sociolekt, och då är det skillnader man hör beroende på vilken klass i samhället man tillhör, om man är arbetarklass eller överklass eller medelklass. Och det där kan ni själva allihopa känna igen, att arbetarklassen i en viss stad pratar inte alls på samma sätt som man gör i det fina området.
Äta god mat, dricka gott vin och umgås med trevliga människor. Det är väl en bra guldkant tycker jag.
Och så finns det en tredje faktor, nämligen kronolekt. Och vad är då det för någonting? Jo, där kan man till exempel höra skillnad på croissant och croissant, eller gästgivargård och gästgivargård, eller varför inte Ramlösa eller Ramlösa. Det är alltså den tidsmässiga variationen i språket. De olika generationerna pratar inte likadant.
Tjena!
Hur är det?
Är det lunch?
Härligt.
Ah, ett stycke värsting.
Varför har hon så mycket tralala?
Vad har hon?
Tralala! Det är som Sally sjunger om och som alla herrarna tycker om och som jag absolut inte har och därför tycker ingen om mig.
Ofta kan det vara svårt att avgöra vad som egentligen är kronolekt och vad som är dialekt, för de här flyter lite grann i varandra. Och så många förändringar börjar just till exempel i Stockholm och sen sprider de sig ut över landet. Och då är det naturligt att de lever kvar på vissa platser längre bort från Stockholm. De flesta som är från centrala Sverige idag tycker att det framstår som väldigt, väldigt dialektalt att säga di för dem. Och till exempel som att de kommer hit i eftermiddag. Jag kan nästan inte säga det själv utan att jag liksom börjar prata någon dialekt. Det är svårt att säga det på standardsvenska. För några generationer sedan så tyckte man precis tvärsom. En gång i tiden skilde i princip alla svenskar på de kommer hit men vi har varit hos dem. Och det var lika självklart som att skilja på hon och henne. Alltså hon kommer hit men jag har varit hos henne. Och att säga att de kommer hit i eftermiddag, det betraktades på 1800-talet som den grövsta stockholmska. De flesta som stockholmarna säger. Det var man upprörd över. Det skulle heta de flesta. Idag tycker vi det låter helt normalt. Och de flesta, det låter lite Åsa-Nisse kanske rent av.
Goddag Nisse. Hej du. Jag vill hålla och säga att jag inte är någon sportsman. Men nu ska du se, vänta så du ser det. Det här ser du, det är Elsas hoppahepp. Nu ska du se på alldeles finaste kunter.
En viktig orsak till att det här kunde förändra sig så snabbt är att den som väl har tappat betydelseskillnaden mellan de och dem, de har väldigt svårt att lära in den igen. Det kan vi se inte minst av dagens skrivna svenska. Det här heter de vanligaste språkfelen som folk gör idag. Eftersom vi bara säger dem i tal så behärskar man inte riktigt det här. Och så blir det i skrift att man skriver dem kommer imorgon eller vi hämtade det med bilen eller sånt här. Och då får man en ordentlig bock i kanten av sin svensklärare. Och ju längre bort vi kommer från Stockholm, desto vanligare är det här. I finlandssvenska så säger de flesta har varit här och så. Vi har det kvar i Skåne och vi har det kvar i Västsverige och så vidare. Kan man då säga att det här är dialekt? Om det både är skånska och finlandssvenska och bohuslänska att säga de. Det är snarare en generationsskillnad alltså. Kronolekt.
Och nu ett meddelande till alla er som trodde att ni skulle få höra ett lite småputtrigt program om någonting så charmigt och jordnära som dialekter. Ni kommer att bli besvikna.
Det få vet är att det pågår en strid. En tyst kamp om vilket ord som är det rätta. Och vem hade kunnat tro att blandningen av tre stapelvaror skulle kunna vara så laddad att den fått människor att vända sig mot varandra, ja, till och med gå skilda vägar? Jag pratar förstås om ägg, mjöl och mjölk.
Vad är plätt? Och vad är pannkakor? Det här kan tyckas självklart, men jag kan tala om för er att det finns dem och de är ganska många som anser att pannkakor i själva verket heter plättar och att plättar heter småplättar och ingenting annat. Och de här människorna är upprörda, de är förtvivlade, de vrider sina händer i fasa dagligen över hur andra människor felaktigt benämner de här maträtterna. De som säger plättar om det som på standardspråk brukar kallas för pannkakor, det är nämligen på ungefär samma områden som de som fortfarande säger di istället för dem. Det handlar om Sydsverige och Svenskfinland, men här går även Norrland in på plättarnas sida. Alltså, om vi ska vara noggranna nu, i de här områdena så skiljer man på småplättar, det som i övriga delar av Sverige kallas för bara plättar. Och plättar som man då menar vanliga pannkakor som steks i pannkakslagg eller stekpanna. Pannkaka i de här områden, det är bara den tjocka ugnspannkakan. Och att vi ser samma mönster i både norr och söder och det centrala Sverige som skiljer ut sig så, det tyder på att de tunna pannkakorna kan ha hetat plättar över hela landet. Och då är det alltså mycket mer kronolekt än egentligen dialekt.
Här har vi alltså Team Plättar, en gränsöverskridande allians mellan Norrland, Sydsverige och de svensktalande delarna av Finland. Ett solklart exempel på att det just handlar om tid och inte geografi. Men hur hamnade vi här?
En liten matlagningshistorisk utvikning skulle nog också kunna ge det här ett visst stöd. För fram till mitten av 1800-talet, då kan vi nog räkna kallt med att pannkakan var tjock och ingenting annat. Det betyder den typen av tjockpannkaka som vi idag kallar också för ugnspannkaka. För så länge man lagar mat över öppen eld, då var pannkakslagga knappast möjlig att hantera. Man hällde pannkaksmeten i någon slags panna eller eldfast form och så fick den stå och puttra tills den var färdig. Men undan för undan under 1800-talet så lanserade man den vedeldade spisen som man kunde göra lite mer modern matlagning på. Och nu kunde man alltså göra allt mer plättar, det vill säga steka platta pannkaksbitar en och en. Det tycks snabbt ha blivit väldigt populärt, inte bara i Sverige. Runt om i Europa började dessa nya pannkakor bli att betraktas som de normala. Och de övertog alltså det gamla namnet pannkaka, pannkücher på tyska, pannekäger på danska och så vidare. Alltså i de flesta språk så har man inget eget ord för dessa tunna pannkakor som svenskarna hade.
Har du sett på pannkakan och vad stor den är? Ät inte upp den, det bor kanske någon där.
Men när stockholmare då, som säkert snart blev lite för fina för att äta den där gamla sortens tjocka pannkaka och efter kontinentalt mönster då började kalla det som tidigare kallades för plättar för pannkakor, då var man tvungen att skilja ut den gamla traditionella pannkakan. Och det var först då som den blev tjock, det vill säga tjockpannkaka. Här kan man med tacksamhet jämföra med våra tv-apparater som ju i decennier var tjocka utan att vi hade minsta aning om det eftersom vi inte hade sett några platta tv-apparater. Och det var först när de senare började bli vanliga som ordet tjock-tv skapades. Det var då man fick reda på, herregud, har jag haft en tjock-tv? Hade jag ingen aning om. Min farsan kom ju hem med vår första färg-tv 1972 till OS i Sapporo. Hade jag vetat om att det var en tjock-tv? Gud vad besviken jag hade varit, men det visste jag inte om då. Precis som med tvn så var alltså pannkakan bara en pannkaka väldigt länge. Och som tvn först i efterhand blev degraderad och diskriminerad som tjock-tv så blev nu pannkakan i efterhand plötsligt en tjockpannkaka. Och när det här ordet väl hade etablerats då stod det ju fritt för att kalla den tunna pannkakan bara för pannkaka. Precis som vi idag säger platt-tv allt mindre och mindre. Det blir ett ovanligare ord därför att platta tv-apparaterna idag blivit standard. Det är de som helt enkelt är en tv. Det är tjock-tvn som vi måste ha en term för. Och det är alltså då som det här ordet plätt förskjuts och börjar syfta endast på de små varianterna av de platta pannkakorna. Men dagens situation är alltså typisk, för ju längre bort från Stockholm vi kommer så lever det gamla systemet kvar. Pannkaka betyder den gamla tjocka, den som man numera gör i ugn. Plättar är det man steker i lagg och de små varianterna av dem kallas alltså helt logiskt för småplättar. Men idag så går faktiskt de här förändringarna så pass snabbt att man kan höra dem till och med hos samma människa vid olika tidpunkter i deras liv. Den unge Magnus Uggla, han uttalade ordet glad alltid utan det. Ja, just du ska vara glad, sjöng han på plattan. Varför ska man ta livet av sig när man ändå inte får ha snacket efteråt? Men idag, på senare år, så uttalar han alltid ordet glad med det. Det är alltså en kronolektisk variation eller skillnad som har skett under hans egen livstid. I ett land med snabba förändringstakter och höga modernitetsideal och en av världens mest påtagliga segregeringar mellan generationerna så blir alltså de här skillnaderna, de så kallade kronolektskillnaderna större än de dialektala. Och det är alltså på sätt och vis så här som dialekterna skapas, genom att några ändrar sina uttal eller ordformer så att de andra lever kvar och blir liksom föråldrade eller geografiskt särskilda. En del av de ord du själv använder kommer kanske en dag att försvinna ur svensk standardspråk och då bara leva kvar på vissa platser i landet och uppfattas som dialekt. Idag säger fortfarande de flesta svenskar skar, inte skärde, och man säger smorde, inte smörde, men skärde och smörde är på stark frammarsch, så det kanske inte dröjer så länge innan skar och smorde kommer att låta lite gammaldags och leva kvar på vissa områden och då uppfattas som lite norrländsk dialekt. Han skar upp tårtan, vad roligt det lät, eller hur, vi som är vana vid att man skärde den.
Skära, ja det var svårt. Skära, skurit. Ja, jag vet inte. Skära, skurit, skurit. Skört kan det ju inte bli. Nej, jag kan inte.
Att skära, skar har skurit.
Han skärde tårtan.
Han skar.
Knepigt det där. Klart är i alla fall att när språk förändras, då dör ord. Jo, ord kan faktiskt dö. Officiellt till och med. Om man slår upp Svenska Akademins ordbok, SAOB, så finns det en liten svart symbol framför vissa utav orden. Det så kallade dödkorset.
Ja, det tecknet vi har i texten är ett dödkors inom parentes.
Ett dödkors innebär alltså att ordet är definitivt dött.
Just det, det betyder helt obrukligt i modern svenska.
Bo Anders Wendt är huvudredaktör för Svenska Akademins ordbok. Och i den är samtliga svenska ord listade, levande som döda.
Det vi gör med de ord som inte används längre är att identifiera dem som döda så att vi ger rätt bruklighet. Där vi då har olika grader av död, så att säga. Dödkorset är då det starkaste, att det är helt obrukligt.
Olika grader av död, säger du. Men om du får gissa då, vad blir nästa ord som får ett sånt här dödkors framför sig?
Ja, alltså det finns ju otaliga kandidater naturligtvis.
Otaliga kandidater?
Ja, nej, jag bara för att det råkar vara det allra första artikeln jag skrev. Jag sa obehagligt, slog jag upp tand och sammansättningar med tand som i munnen och... Jag hittar till exempel tandpasta som ett ord för tandkräm. Som ju kanske är en kandidat för att är ännu mindre brukligt än vad det var då för 20 år sedan när jag skrev det här.
Och till alla er som vill rädda ordet tandpasta från dödkorset, sätt igång och använd ordet redan idag. Och nu har vi kommit fram till programpunkten Sveriges mest spridda unika ord.
Jag kan berätta att när jag samlade in dialektord till en tv-serie för ett antal år sedan, då fick jag även från skåningar in tips om att på skånska så kallas potatis för pärer eller kanske jordpäron. Och det var intressant, för samma tips fick man även från Dalarna, Västergötland, Sörmland och ända upp från Västerbotten. Jag roar mig då med att göra en liten karta över dialektordet jordpäron eller pärer för att se vilken spridning det kunde ha i de svenska dialekterna. Och då blev det en karta över hela Sverige. Det här dialektordet inom citationstecken fanns alltså från Norrbotten ända ner till södra Skåne. Och det var inte ett enda landskap som det saknades i. I alla fall inte om man gick tillbaka lite grann någon generation i befolkningen. Potatis heter alltså, eller har i alla fall hetat, päron eller jordpäron över hela landet och borde kanske egentligen då heta så även på officiell svenska. Men det här brännmärkta ordet, det berättar i själva verket historien om hur vi svenskar skäms lite över oss själva. För det lustiga är ju att det här är närmast en ordagrand översättning av det franska pomme de terre.
Pomme de terre.
Nu kan man med viss rätt anmärka att det är skillnad på den svenska och franska matkulturen. Kanske snarast är de franska potatisrätterna som har spritts som med dem det här ordet. Alltså alla såna här tjusiga pomme duchesse och pommes frites och pomme Anna och allt vad det heter. Men det förklarar ändå inte hela saken, för Sverige har ju en ganska stark potatistradition. Vi har ju inhemska paradnummer som gratinerad potatisstekt, dillstuvad potatis, skånsk potatis bakad, hasselbackspotatis, allt möjligt sånt där. För att inte tala om den nykokta färskpotatisen som ju närmast intar en religiös ställning i den svenska nationalidentiteten. En av de absolut viktigaste symbolerna för den dyrkade svenska sommaren. Att jordpäron eller päre då låter hopplöst bonnigt och pomme de terre låter tjusigt, det avspeglar mycket av den svenska självkänslan. Alltså medan fransmännen stolt odlat sin potatiskultur, så har vi svenska skämts så till en grad att vi inte ens accepterat vårt eget ord för potatis som god svenska. Vi har tänkt, det här är naturligtvis hopplöst obildat, slafsigt, kalla potatis för pärer. När fransmän däremot, som ett kultiverat folk, gör det och kallar dem för äpplen, ja då är det förstås lite tjusigt. La grande cuisine, c'est de la musique pour l'essence, des couleurs pour le palais, l'excellence à tous les niveaux. Jag tror det här säger någonting viktigt. Det officiella ordet potatis, som egentligen alltså inskränkt till stadsbor och svensk medelklass, visar vilka det är som bestämmer i Sverige. För språket avspeglar verkligheten. Det räcker inte att hela landet har samma ord för potatis. Det blir ändå inte accepterat, för i Sverige är vi lite rädda för att vara just från landet. Att ha lite skit under naglarna. Så på ett plan pratar hela Sverige utanför de stora städerna då en och samma dialekt. Med mer inhemska ord, sådana som vi så att säga tillverkat själva och inte bara lånat av andra. Och på sätt och vis är ju det, tvärtom mot vad många tror, en mer riktig svenska.
Okej, men om nu jordpäron inte funkar med den svenska självbilden, så gör ju uppenbarligen potatis det. Men var kommer då ordet potatis ifrån?
Ja, hallå! Hallå där!
Birgitta Westergren-Länken på kommunen i Alingsås, potatishuvudstaden. Hon borde ju veta.
Ja, det undrar jag också. Det jag vet med potatis, jag vet inte exakt, men vi vet ju att Jonas Ahlström på 1720-talet odlade potatis här. Men han kallade det ju inte potatis, han sa ju nolor.
Säger du nolor? N-O-L-O-R.
Nolor. Ja, nolor.
Och det säger man när man bor i Alingsås?
Ja, alla vet vad det är. Nolor. Vad ska vi ha för nolor idag till middag?
Nolor. Men det är ju inte potatis. Jag får ta och kolla med naturvetenskapen. Håkan Thunon på Sveriges lantbruksuniversitet. Han kanske vet.
Det har ju kommit då via dels engelskans potatoes och holländskans patats. Så att då har det liksom försvenskat och blivit potatis. Och ursprunget till ordet, engelska ordet, det är egentligen spanskans patatas.
Så det är Holland, Spanien och...
Och England. Men innan dess så ska det tydligen handla om ett litet missförstånd där man rörde ihop sötpotatis och vanlig potatis i Karibien. Så spanjorerna lånade in egentligen batata, som var ett karibiskt namn. Och sen tog man patatas. Och så via England så blev det potatoes. Och så kom det då som potatoes, alltså det engelska ordet uttalat på svenska. Och då har man satt sådana här två prickar över ett, som man får verkligen potatoes. Och då är ju steget inte så långt till potatis.
Nej, verkligen inte.
Man kallar det ju också för potat. Och då använder man potat och potata. Och då tog man den i plural, så blev det potäter. Det gick 100 år och så blev det så.
Är potatis ett bra ord, tycker du?
Det är ju ett ganska praktiskt ord. Vi har ju använt det nu ganska länge, så de flesta vet ju i alla fall här att det är, att det fungerar.
Ja, det funkar. Och därmed så sätter vi punkt för den här lilla utvikningen. För nu är det dags för oss att summera det här med kronolekt.
Så, Bara för att mormor använde något lite konstigt ord som vi spontant tänkte sådär att ja, det är väl någonting dialektalt hon har haft, så behöver det inte alltid vara så. En del ord som äldre människor använde kan ha funnits över hela landet, som ids eller sicken eller hocken och tocken och många andra. De kan ha varit spridda över hela landet, men sen råkat bli lite omoderna. Och då har de hos en yngre och lite hippare generation ersatts av andra begrepp och sakta fått börja dö töntdöden. Ibland kan det också finnas ett mått av teknisk innovation och produktutveckling bakom att sådana ord som huvudvärkspulver eller att ringa av ett telefonsamtal idag får betraktas som kronolekt. Skillnaden handlar alltså om tid. Och det är det som det här med att kalla pannkakor för plättar är ett sånt alldeles lysande exempel på.
Och med det hoppas vi att vi har löst en av vår tids stora konflikter. Och till alla er som är grälat kring vad maträtten, ja ni vet, den lagad av mjöl, ägg och mjölk i stekpanna egentligen heter, så kan vi konstatera att ingen har fel, alla har rätt. Och med det så stänger vi Dialekt i P1 med Fredrik Lindström för idag. Producerade gjorde David Rune tillsammans med mig, Marie-Caroline Bevär. Slutmixen gjorde Frida Claesson Johansson. Och Dialekt i P1 görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.